dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
God morgon.
Ja, god eftermiddag, säger jag.
God morgon, säger jag.
På mitt lille, min lilla lägenhet.
Ja. Det är lite skönt, det har varit molnigt idag på dagen. Och då känns det alltid lite lättare att sova hela dagen liksom.
Det har varit superbra väder här idag.
Mm. Det kanske det har varit i och för sig, men just nu är det lite småmolnigt.
Ja, men det är faktiskt lite skönt när man har jobbat natt och man liksom vaknar om man ska. Och... Eller så här, man sover på dagen, men jag.
Ja, men sjukaste som jag sa, jag har ju fått sova lite i natt på morgonen.
På jouren.
Men det kunde typ inte sova, bara, det här känns fel. Jag la mig verkligen på sängen i alla mina kläder, du vet så här, alla pennor i fickan, stetoskopet i fickan, alla böcker som jag har i fickan och så bara... La jag mig ner och bara, ja men då försöker jag sova lite.
Nej, jag har inte haft min första jour än. Jag skulle ha haft den nu i veckan, men så blev jag ju sjuk så kunde jag inte gå den.
Yeah.
Så jag ska ha den snart. Och vi har ju sån jour i hemmet liksom, att man är hemma och så ringer de om det är någonting.
Ja, just det.
Och jag vet inte hur folk gör, men jag tror inte jag kommer sova mina första jourer, för jag kommer vara så jäkla rädd att jag typ sover när de ringer.
Alltså första är typ svårt att sova, men typ andra så löser man det liksom.
Det gör det. Så jag tror, kan jag tänka mig att man sover typ lite mer ytligt. Alltså om man vaknar lättare. Men om man inte har gjort det liksom första gången, så är man lite rädd, gör jag det eller gör jag inte det?
Mm. Jag brukar alltid ha en lampa tänd när jag sover under jourer. För att då är det typ som att, eller det känns i alla fall lite undermedvetet, som att jag inte är riktigt lika beredd på att sova liksom. Så att det känns som att jag sover lite ytligare.
Ja.
Fattar. Så det är tips.
Varför gav du mig nattbindel då inför jouren? Jag skojar.
Nej, men den är efter jouren och på dagen innan jouren. Den är inte under jouren.
Jag förstår.
Jag förstår mig inte på det där sova jourer i hemmet. Det har jag aldrig gjort.
Nej, det är lite lyx ändå.
Ja, det är lite lyx. Eller ja och nej. Alltså, så här, man är ändå inte riktigt ledig. Så att,
nej.
Det är både ja och nej.
Men det kommer nog vara lite på, i alla fall i början, kommer nog vara lite på helspänn typ hela tiden egentligen.
Ja, jag tror också det.
Tror jag.
Ja, så typ.
Nej.
Ja, ska vi säga hej?
Ja, det tycker jag.
Hej och välkomna till Må bra podcast med mig Linnea.
Och mig Isabel.
En podcast där vi pratar om hälsa och ohälsa med grunden från vetenskapen. Vi pratar egna erfarenheter, har med gäster och... Ja, pratar om lite allt möjligt helt enkelt.
Precis.
Och idag tänkte vi prata om lite prestationsångest. Som vi kände var ett topic som låg nära till hands just nu.
Och kan ju säga det lite att nu under sommaren så har vi lite mer, vad ska vi säga, lite mer, inte så, hur ska man uttrycka det, inte så himla hardcore fakta, utan det är lite mer avslappnade samtal mellan mig och Linnea.
Våra hjärnor har också lite semester helt enkelt.
Precis. Och det var era också, hoppas jag, att ni är på semester och har det gött. Så då kan det vara lite skönare med lite mer avkopplande och lättlyssnade avsnitt.
Exakt. Inte för att jag har semester just nu egentligen, men inte du heller. Men det är en annan femma.
Ja,
man är ändå i semestermode lite grann.
Precis. Men livet har ju varit lite intressant här för både, ja, du har ju varit förkyld Linnea och jag har legat sjuk i covid och är fortfarande på, jag är frisk liksom rent från covid, men jag har fortfarande mycket trötthet och huvudvärk och sliten helt enkelt. Så jag kanske pratar lite långsammare idag i den här podden, tänkte jag på. Men det kanske inte är helt fel, för jag pratar väldigt snabbt vanligtvis när vi poddar.
Man får prata lite långsamt ibland. Ja. Jag tror vi båda pratar ganska snabbt.
Jag tror det, va?
Ja. Ja. Var är du i ditt sinne, om vi säger så?
Alltså, i mitt sinne, jag är ganska lugn. Alltså, jag tänkte lite på det för att innan jag, för det var så här, jag var i Turkiet på bröllop och sen så åkte jag hem och så hade jag några dagar till semester, så skulle jag ut och vandra i naturen och ha det gött liksom och slappna av. Och innan jag fick semester så var jag, du vet när man känner, man tänker inte på riktigt hur stressad man är, men man liksom känner det utifrån hur man agerar, man är liksom mer lättirriterad, man är lite orolig, sover dåligt och du vet sådana grejer. Och sen så efter jag varit i Turkiet så var jag på väg hem och jag bara shit, jag känner mig som en ny människa. Jag måste ha varit jättestressad innan, vilket jag alltså typ ändå har fattat att jag varit. Och sen så blev jag sjuk och då var jag så här bara, nu kan inte jag göra någonting. Jag bara stänger av allting och liksom tar det lugnt. Och jag pratade med mamma om detta, alltså rent psykiskt så har jag varit rätt skönt att vara sjuk. Just för att jag inte kunnat göra någonting. Och du vet, det är okej att ligga och sova långa dagar och liksom inte åka ut och träffa en massa människor och men du vet, fått en detox från hela den biten. Så det är ganska nice. Sen nu börjar det bli ganska frustrerande. För du vet, det är fint väder. Kompisar ut tittar på grejer och liksom njuter av vädret. Och jag var och badade igår med några kompisar. Och det var liksom, alltså det tog all min energi. Och det är lite jobbigt liksom. Att man inte känner att nu har jag semester, det är fint väder, jag vill göra grejer. Så det börjar bli lite frustrerande. Men det kommer ju lägga sig också. Man flyttar, jag tror jag är lite för accepterade bara. Och försöka pusha mig själv lite att göra grejer. Men att liksom också vara vaksam för att inte överanstränga mig, om man säger så.
Och acceptera att kroppen och liksom huvudet inte riktigt är där ännu.
Precis, det får liksom
men
vara,
att det kommer.
Ja, det får vara fokus på min återhämtning och liksom det som är mest viktigt just nu, som jag måste prioritera och måste göra liksom. Så att nej, men rent psykiskt så, ja, det är nog bättre än vad det varit innan, måste jag säga. Så att på något sätt, jag försöker alltid se sådana grejer lite det positiva ändå. Vad har jag fått ut av det positivt sättet? Och det är verkligen det att jag känner mig väldigt avstressad just nu i alla fall.
Skönt.
Så det är skönt. Ja, hur är det med dig? Var är ditt sinne?
Ja, men det är också ganska återhämtat. Jag har ju haft lite ledighet. Egentligen inte semester, men liksom lite ledighet mellan nattjourer och sånt där. Så att jag har varit bortrest i typ 5-6 dagar. Vilket har varit väldigt skönt. Nu kommer jag tillbaka och bara, jag ser väldigt mycket fram emot min semester.
Yeah.
men jag vet inte, det känns väldigt skönt med sommar. Man orkar hitta på så mycket mer. Jag har en annan energi liksom. Har kommit in i att sova bättre. Vilket gör väldigt mycket. Bortsett från nu när man har jobbat nattjour. Men det är en annan. Det är en dag för sig så att säga. Men i övrigt så här, kommit in i bättre sovmönster. Så det känns väldigt skönt.
Gött.
Måste jag säga.
Gött. Nej, det känns som att det generellt brukar vara så på sommar för mig också. Liksom att man har mer energi och man hittar på mer. Och det är liksom, även om man jobbar så hittar man typ mer tid och energi att göra grejer än vad man gör när det är mörkt och vinter.
Ja, och det är liksom ljust så mycket längre så man kan liksom hitta på saker efter jobbet utan att känna att det är natt. Typ, liksom.
Ja, men precis.
Och jag kan typ tycka att det är rätt skönt som jag har nu så här, några nätter och lite kvällar som nästa vecka och sen lite nätter igen, för att då kan jag liksom ofta hitta på någonting och ändå få min sovmorgon. Och liksom hinna sova ordentligt även om man gör saker efter eller innan jobbet. Så att det känns bra. Jag kommer vara utvilad innan min semester.
Ja, det är det.
Antagligen inte, men jag tänker det i alla fall.
Ja. Problemet är, tycker jag, efter semester så är jag oftast mindre utvilad än vad jag var innan semester.
Ja, gud ja.
Ja.
Nej.
Men du, Linnea, nu ska vi ju prata om det här med prestationsångest. Ja. Något som jag tror både du och jag har upplevt många gånger om.
Det ligger nära till hands. Är inte prestationsångest väldigt närvarande för många av oss idag?
Det tror jag.
Eller det känns som att det är så i alla fall. Mm. Att man är väldigt driven av sina prestationer. Och att man liksom... Och jag vet inte om det kanske också är lite som vi har varit inne på innan, så här sociala medier. Det är väldigt lätt att jämföra sig med alla andra, allt de gör och lägger upp och sådär. Men det känns som att vi generellt är väldigt drivna av våra prestationer. Att vi behöver prestera, göra liksom bättre nästa gång, bättre än liksom oss själva, bättre än andra. Mm. Att vi liksom inte ger oss själv någon... Ja, men liksom, vi ger inte oss själva så mycket vila, utan vi ska prestera hela tiden.
Mm. Absolut. Det som är lite intressant med prestationsångest är lite så här, varför får man det egentligen? Är det för att man ska liksom, är det för ens egen skull? Eller är det för andras skull? Förstår jag menar lite?
Mm, jag fattar. Så jag tänkte som du sa innan, det hade varit kul att göra ett avsnitt där vi faktiskt har läst på lite mer den vetenskapliga biten om det här också. Spontant tänker jag att det är alltså att man tänker att det är liksom prestationen på sig själv.
Mm.
Alltså så här, förväntningarna på en själv som är prestationsångesten. Men att jag tror i det stora egentligen att det är förväntningarna som man tänker sig uppleva från andra håll.
Det tror jag med.
Alltså undermedvetet, om du fattar vad jag menar.
Det tror jag absolut. Jag tror att, och liksom en stor bit att man är rädd för att misslyckas och typ skämma ut sig lite, eller vad man ska, om man nu får uttrycka sig så.
Exakt.
Sen tror jag också att, jag vet, det är någon bok jag har lyssnat på nu som heter typ Känslofällan, som handlar mycket typ så här om hur mycket, alltså typ självförtroende och självförtroende. Känsla. Ja, självkänsla som man har liksom. Och då pratar hon mycket om typ att man har olika tårtbitar typ. Alltså olika områden i sitt liv som man känner att det här ska man vara duktig inom för att man liksom ska tycka att man själv är bra och tro på sig själv. Och det kan vara väldigt olika för olika personer vilka typ av tårtbit eller vad de består av, om det är liksom vänner, familj eller om det är yrke, och du vet, olika kan ta olika stor plats liksom. Och att det är lite att man känner att man måste vara duktig på de bitarna för att man liksom typ ska tro på sig själv, om du förstår vad jag menar.
Jag fattar.
Och jag tror, jag skulle nästan misstänka att det är mycket där typ prestationen ligger, eller prestationsångest typ, att man vill få en konfirmation att man är duktig på det som är viktigt för en, för att man ska tro på sig själv liksom. Men jag tycker också det är ganska, alltså jag förstår grejen med prestationsångest, för jag tror absolut att lite så här prestationsångest och stress är väldigt bra. Men ibland vet jag att den också kan vara typ helt bedövande. Alltså man sitter liksom bara, jag kan ingenting, det går inte, jag kommer aldrig lösa detta, och så bara sitter man typ och fördummar sig själv och trycker ner sig själv på en helt orimlig nivå.
Men det är ju som en så här stress inför prestationer. Jag tänker det är lite prestationsångest liksom. Att så här, ett visst mått av det är ju bra för att du skärper dig, du liksom, du blir lite klarare, du presterar lite bättre. Men går det över liksom, det är lite så här, går det över en viss gräns, då får du ju omvänd effekt. Precis. Då kan du liksom inte, ja, då kan du inte hantera det där på ett bra sätt, och då blir det bara liksom så här ostrukturerad, det blir för mycket, ja men typ förlamande eller liksom.
Precis, precis.
Det går inte.
Jag blir nog alltid, alltså det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för mig som jag tycker är svårt. Då har jag alltid typ en period av lite upp och ner mellan för mycket och för lite, alltså lagom typ, att det kan vara en period där jag bara, jag hoppar runt typ mellan, och typ om man ska plugga något, man hoppar runt mellan olika sidor, man bara, man läser inte någonting riktigt, man bara hoppar runt nästan. Och sen bara plötsligt så bara kommer man ner i lugnet och så liksom lär man sig. Sen kan man komma tillbaka till den här stressgrejen igen, och sen kommer det runt lite så, och sen på något sätt i slutet får man ihop säcken typ. Och jag önskar, jag kan ha lite svårt ibland att bryta det mönstret typ. Jag vet inte, har du något bra tips när man kommer in i det här liksom? Eller har du något som du brukar göra? Jag brukar ta en dusch ibland, kan hjälpa. Men
jag brukar nog promenera. För att alltså, så här, jag kan ju nu, det där du beskrev precis känner jag ju igen väldigt mycket från typ tentaplugg. Alltså den typen av liksom prestationsångest när man sitter och pluggar till en tenta, och så har man ändå en viss tid, och så vet man att men nu kan jag plugga, och så är man liksom så här, försöker ta in något, och så är man för stressad och så går det inte, och sen kommer man ner i varv. Just den typen av liksom prestationsångest kanske jag inte har riktigt på samma sätt nu, men jag har ju absolut vissa saker fortfarande som det kommer till. Kanske inte, skillnaden kanske jag upplever nu är att Nu är det mer prestationsångest inför enskilda moment som kan komma ganska snabbt. Precis. Att jag inte har den där långa perioden av upp och ner, om du förstår.
Nej, nej, jag förstår.
Men när jag har dem så skulle jag nog säga promenera. För att så här bara bryta, för att jag också insett att sitter man där och försöker liksom göra något och så går det inte. Det är ingen idé liksom. Det är bättre att gå därifrån. Träna eller promenera eller någonting.
Släppa det lite på något sätt.
Exakt. Och sen så när det kommer de där mer enskilda sakerna, så alltså jag är inte bra på det ännu. Jag har fortfarande jättemycket prestationsångest inför sånt. Men jag försöker ett typ tänka på andningen.
Mm.
För att ofta blir man ju liksom väldigt upp i varv, hyperventilerar, det gör inte saken bättre.
Nej.
Och sen så brukar jag också tänka liksom så här, okej, men vad är det? Vad är det värsta som kan hända?
Ja, det är faktiskt alltså en väldigt bra grej. Ja.
Ja, för att det tycker jag är så lätt annars att man går där och stressar upp sig. Åh, det här kommer gå så dåligt, det här kommer gå så fel. Och så försöker man istället tänka, men dels kanske liknande situationer som man har gjort bra innan.
Mm.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Och tänka att men så här kände jag ju inför det där också.
Mm.
Det gick ju jättebra.
Mm. Mm.
Eller att bara tänka, okej, men vad är det värsta som kan hända?
Mm. Nej, men precis, så är det ju. Jag menar, oftast upplever jag ändå att det brukar gå bra liksom. Sen så har jag absolut kommit tillfällen, oj, det här gick lite mindre bra. Men vad hände? Mm. Ja, det gick lite mindre bra. Jag tyckte det var lite pinsamt kanske. Och sen gick det över. Eller lite jobbigt. Exakt. Eller pinsamt beroende på, nu refererar jag mycket så här till att man stått på scen och sjungit typ, men eller om tentan går, det gick inte riktigt som jag tänkt mig. Och så lär man sig någonting, att man ska göra något annorlunda nästa gång kanske, och försöker se det mer som ett läromoment. Det är så jag försöker tänka. Sen är det inte alltid att det hjälper så jättemycket i stunden inför någonting ändå, men jag tror det jag, när du pratar lite så tänkte jag, och det jag tror att jag brukar göra, jag brukar oftast inför ett moment som jag tycker är väldigt prestationsbenäget. Jag vet att jag har haft några diskussioner med någon annan någon gång som så säger jag alltid att jag tänker alltid att detta kommer gå åt helvete. Det är liksom mitt mindset jag behöver ha. Jag gör mitt bästa, sen kommer det antagligen gå åt helvete. Typ så. För då, när jag går in så har jag liksom inte den pressen på mig att det här ska gå fenomenalt. För då kan jag gärna liksom låsa mig lite och bli väldigt sakfixerad på att det ska gå bra, typ. Istället för att bara vara lugn och bara göra det jag vet att jag ska göra. Och det låter ganska tråkigt att man alltid går in med att jag kommer inte klara tentan, eller jag kommer sjunga jättesurt, eller jag kommer tappa bort mina ord i den här presentationen. Men för mig personligen så är det nog det som funkar bäst, typ.
Alltså det där är så kul att säga, för jag är likadan.
Det är det.
Jag vet, det är så många som har sagt det till mig, men du kan ju inte gå in med den inställningen så här, för då tar du ju ut en förlust innan den ens har kommit liksom. Och då kanske du dels får förlust gånger två. Dels när du liksom så här innan ställer in dig på det. Och när, alltså typ som tentor exempelvis. Att så här, du kommer ju redan ha känt förlusten i att du har misslyckats innan du ens får tenta resultatet. Mm. Och då kommer du känna det kanske när du får det också. Men för mig, precis som du säger, så är det för mig precis det omvända. Att för mig är det liksom en lättnad. Att så här, ja men okej. Det värsta som kan hända är att jag misslyckas. Och det kommer jag antagligen göra.
Mm.
Och sen så går det bara liksom... Då kan det bara bli bättre.
Exakt, det kan bara bli bättre. Så att oavsett om det gick semibra eller superbra efteråt, så känns allt jättebra, typ. Om det inte gått åt helvete. Och då har du redan tänkt att det ska göra det.
Exakt. Och typ i tentasammanhang så har det bara liksom varit positiva överraskningar för mig när jag har gått där och varit helt inställd på att jag har kuggat den där tentan. Mm. Och så har jag inte det. Då är det så här,
nej.
Wow!
Nej.
Det blir liksom en dubbel glädje istället, för att jag har varit helt säker på att det inte har gått och så har det gått.
Ja. Nej, men efter tentan, när jag väl har skrivit tenta eller gjort det så, så försöker jag ändå tänka att don't worry twice liksom. Nu släpper jag detta.
Ja, nej, men så funkar
det. Ja, men så ibland om jag tycker att det gått riktigt dåligt, då kan jag ju såklart tycka det är jobbigt, men om det är så här, jag vet inte. Alltså det känns inte jättedåligt, men känns inte jättebra, då försöker jag alltid släppa det, men det är mer innan tentan i så fall.
Mm.
Men jag vet inte, det brukar alltid vara så här lite kaos i mitt huvud fram till typ så här en halv dag innan jag ska göra någonting som är väldigt prestationsbenäget. Och det här har jag lite hämtat från när jag uppträtt mycket när jag var liten. Därefter börjar mitt adrenalin sakta kicka in och sakta kicka in. Och då har jag bara accepterat att här kan jag nu, jag får börja det bästa jag kan utifrån det jag kan. Och så kanske det går åt helvete, men det går som det går. Nu kan jag inte göra mer liksom. Och att bara acceptera det. Men det är väldigt mycket, ja, jag avundas lite dem som bara liksom kan, nu gör vi detta, det kommer gå bra liksom. Inte, ja, det är väldigt lätt att man gör små grejer till väldigt stora grejer, om du förstår vad jag menar.
Yeah.
Alltså även om det bara är en liten utmaning, så bara, vad händer om jag inte klarar detta? Gud, vad hemskt.
Exakt.
Men bara, men va?
Jag tänkte så här, det är också ganska synd att man ska gå runt där och typ hela tiden förutsätta att man misslyckas.
Ja, ja.
Alltså att man liksom känner att det här kommer inte gå väl. Alltså som sagt, jag tror att det är lite typ en försvarsmekanism. Mm. Att jag liksom känner att ja, men då har jag anställt in mig på det.
Mm.
Då kan det inte bli värre. Men det är ju också så här, vad är min självbild och självkänsla och självförtroende om jag går runt hela tiden och förutsätter att jag ska misslyckas med allting jag tar mig för?
Jag är helt med.
Vad är det för liksom inställning till mig själv och mina förmågor?
Ja, ja. Nej, men jag tror absolut att det är en försvarsmekanism typ mot sitt egna ego, eller vad man ska säga liksom.
Ja, ja, absolut.
Att säga liksom att jag kommer, alltså att det kommer gå dåligt typ. Men jag tycker det är väldigt hemskt att det ska vara så. Jag tycker absolut att man ska ha någon form av liksom självinsikt om man liksom kan det bättre eller sämre, det tycker jag. Men liksom att hela tiden gå runt och tänka att jag är skitdålig, jag kommer aldrig klara detta.
Nej.
Och liksom sen går det typ ändå oftast bra. Alltså nej, jag vet inte om det är tjejgrej också, har jag funderat mycket på. För jag kommer inte ihåg vad jag hört detta eller läst detta, om det var någon typ föreläsning, någon pluggföreläsning typ när jag var liten eller vad det är. Men då var det, om jag minns rätt, så var det någon teori typ om att varför får tjejer bättre betyg i skolan nu för tiden jämfört med killarna.
Mm.
Mm. Och det var något sånt här typ om att tjejer har är generellt sett mer osäkra. Och det betyder att om vi säger att en tjej och en kille pluggar typ 80% i ett prov eller så här, då säger killen, nu kan jag allting, jag behöver inte plugga mer. Medan en tjej är fortfarande osäker och pluggar lite till. Jag vet inte om detta är sant som sagt, men just det här med osäkerhetsbiten, alltså jag har funderat mycket på det här. Det stämmer i min familj i alla fall, kan man säga.
Ja, jag tror att det ligger en hel del i det faktiskt, vilket är så himla synd som sagt.
Det är jättesynd.
Ska man gå runt och behöva känna sig osäker för att prestera liksom. Och gå runt med den känslan hela tiden. Alltså, jag kommer inte lyckas, jag kommer misslyckas, jag är så dålig på det här. Och så lägger man i en extra växel och så här. Jag har ju typ ibland kunnat känna att på något sätt ibland har jag lite kunnat vara tacksam för den här prestationsångesten.
Mm.
För att jag tror att den också har fått mig att liksom
göra grejer och drivas framåt ibland.
Exakt, och liksom lägga in en extra växel, för jag har varit så säker på att jag inte kommer lyckas annars. Men det är också så här, alltså gå runt med den där ångesten och som sagt självbilden hela tiden av att jag kommer missa. Alltså det vill jag ju inte ge till någon annan. Det vill jag ju inte att någon annan ska gå runt och känna.
Nej, verkligen inte. Men samtidigt är det som du säger, det är ju mycket, alltså allting har ju för- och nackdelar, och fördelen i den är ju precis som du säger, att det driver ju oftast en till att prestera eller jobba lite hårdare, att prestera lite bättre liksom. Eller förbereda sig bättre. Jag vet inte om man presterar jättebra om man har för mycket prestationsångest, men
alltså, nej, men det gör man ju inte för mycket liksom, men till viss del.
Till viss del, precis. Jag kommer ihåg så väl, för att i gymnasiet var det, så hade jag någon period där jag hade alltså riktigt grov prestationsångest. Så vet, skrev jag ett prov, gick ut och grät liksom. Så illa var det.
Mm.
Det var det värsta jag visste. Och jag kommer ihåg det, för det var typ ett prov vi skrev, och jag fick, alltså plötsligt så började liksom svettas, mitt hjärta började slå, det började liksom svartna, alltså framför ögonen på mig. Det var jätteobehagligt.
Något som en liten ångest.
Ja, lite så. Men jag hade redan varit med om det innan, så jag fattade inte vad det var. Så jag sprang in på toan och liksom spydde och bara, vad fan hände typ liksom. Och sen pratade jag med läraren efteråt, och då fick jag, kom ihåg, fick jag extra skrivtid av just den anledningen, för att jag hade fått den här liksom så. Och det roliga var att efter jag fått den extra skrivtiden, så gick, började liksom, då hade jag jobbat ett litet tag, och sen så bara blev det bättre och bättre och bättre. Och sen när jag började liksom, alltså när jag i slutet på gymnasiet, så älskade jag att skriva prov, tyckte det var skitkul liksom. Så jag kom ju över den, men det var faktiskt en riktigt obehaglig upplevelse, måste jag säga.
Men då tänker jag, du klarade det provet eller?
Jag klarade det, men det var det sämsta betyget jag har fått på alla mina prov på hela gymnasiet. Men jag klarade det, gick, blev godkänt i alla fall alltså.
För då tänker jag att det kanske också är lite sån här, att där var du med om typ det värsta som kunde hända, citattecken liksom. Att så här, och du insåg att du ändå klarade det, även om det liksom inte var så bra som du presterat innan, så gick det ändå liksom. Och att det kanske, ibland kan det ju lite ta udden av saker, tycker jag, att så här, ja men har man gjort det, det gick inte så bra. Det kan inte bli värre nästa gång.
Nej,
liksom.
Precis. Exakt. Det var det värsta som kunde hända liksom, inom situationsläget.
Ja, men precis.
Ja. Nej.
Men, nej, det,
men det är den värsta jag upplevt. Efter det så har det aldrig varit så innan. Liksom. Absolut att man kan sitta på ett prov och bara vänta, få lite blackout typ. Men det har ändå lugnat ner sig sen när man väl börjat skriva. Men nej, det var en upplevelse.
Har du några tips eller hur du liksom har hanterat eller gjort med din prestationsångest?
Alltså, det beror väldigt mycket på vilken typ, vad jag ska göra för någonting. Alltså, ska jag sjunga, ska jag redovisa muntligt eller ska jag skriva prov? Jag tror det som jag har tyckt varit jobbigast generellt sett är ju den här provskrivningen då. Och där har vi gjort lite så som jag sa, att när jag pluggar in för ett prov, om jag är nervös, hoppar fram och tillbaka. Det har jag faktiskt inget bra tips för. Det är så här, jag hoppar in i duschen och duschar och låter vattnet pöla lite, och sen brukar det hjälpa lite. Men annars så är det väl just det liksom, att när det börjar närma sig, att jag typ accepterar att nu kan jag det här, det är det jag kan. Och så ser jag det lite som en utmaning istället. Jag ser det inte som en tenta eller ett prov, jag ser det som ett test mot mig själv. Det här är bara en mental liksom, grej jag lyckats komma in i. Ett test mot mig själv. Hur bra kan jag prestera med detta utifrån den kunskapen jag har? Och sen går jag in med det. Och då gör jag det. Och då brukar jag kunna nu fokusera rätt bra på prov. Efter allt som har varit kaos. Liksom. Och sen efteråt försöka släppa det. Liksom. Som jag säger, don't worry twice. Lättare sagt än gjort vissa gånger. Måste jag medge.
100%.
Ja. Ja. Är det muntliga grejer? Eller sånguppträden? Där har inte jag alls... jag kan fortfarande ha prestationsångest om det är något väldigt stort, men inte alls samma. Jag har mycket lättare för sådana grejer än just sitta ner och tänka och skriva liksom. Där, hur fasen brukar jag där? Där har jag nog bara lite min ritual att vad brukar jag göra? Det blir samma att tänka, men alltså typ ska jag sjunga och sånt, så har jag min ritual hur jag värmer upp rösten liksom. Hur jag liksom, vad jag gör på dagen, hur mycket jag tränar på sången innan. Och samma sak liksom vid en redovisning, hur mycket man ska träna på redovisningen samma dag. Hur mycket man ska hålla på och pilla i det, när man bara ska nöja sig liksom. Och sen så tror jag att det värsta har hänt mig någon gång att jag fått en sån här, du vet, stått och fått en blackout liksom. Och det är när jag blir för medveten om situationen. Så ofta när jag går in där så brukar jag ändå ha... lite stödord om jag kan ha det liksom för redovisning, så att jag vet om jag tappar bort mig, så har man liksom en backup på något sätt. Annars så brukar jag bara gå in och bara köra liksom. Där tänker inte jag så mycket på vad jag gör. Så det är nog inget bra tips, för att det är som att jag alltid stått på scen sen jag var liten, så har det liksom bara blivit, när jag väl går in där, det är mer vad jag gör innan i så fall. Att försöka släppa, lugna ner sig lite, släppa på nerverna lite. Man försöker liksom gå igenom det en, två gånger, men inte för mycket precis innan, för då börjar man röra ihop det. Och sen ska man se till att man har tränat in det jäkligt bra innan, så att det sitter som ett rinnande vatten. Så.
Gud vad bara spännande att lyssna på, för jag är ju, för mig är det här med att gå upp på en scen och sjunga och att hålla en redovisning två helt olika saker, inser jag, i prestationsångestmässigt. För att jag kan känna samma stress innan. Skillnaden är att om jag ska upp och sjunga, då är jag så inne i det när jag väl gör det.
Mm.
Att så här, jag har typ liksom ofta nästan som en blackout från det att jag har börjat sjunga tills det att jag är klar.
Mm.
För att jag bara är så inne i det. Liksom, mm. Att jag känner inte nervositeten när jag väl har börjat.
Nej,
men jag bara är liksom, jag tänker inte heller. Medan om jag däremot ska upp och redovisa någonting, då finns det hela tiden så mycket tid i pauser, i frågor och liksom sådär, att då hinner jag, då har jag den här nervositeten och prestationsångesten genom hela.
Mm. Nej.
Vilket bara så här lite intressant, för att för mig är det inte så här likvärdigt att jag har det, det känns på samma sätt. För mig är det där två olika saker. Att liksom,
jag fattar, då blir du blir mycket mer medveten i de muntliga presentationerna än vad du blir sången.
Mycket mer.
Nej, det,
och jag tror att det bara handlar om att så här, jag går upp i sången på ett annat sätt. Jag är liksom, där är jag bara i det, och när jag väl är inne i det så då tänker jag inte riktigt på allt runt omkring, och då släpper den här prestationsångesten. Men i liksom redovisningen så då finns de där pauserna att ta in omgivningen på ett helt annat sätt hela tiden.
Nej, de är väldigt lika för mig. Jag är nog lika mycket att jag är lika mycket medveten och lika mycket omedveten i båda scenarierna. Typ. Väldigt mycket omedveten. De flesta går liksom, mesta går liksom bara på ett rinnande vatten på något sätt. Tiden bara försvinner och sen är klart liksom. Sen tror jag också, alltså det lärde jag mig verkligen från. Nu kanske man ska ta det här på den nivån vi är nu, Linnea, eller beroende på vad man är i livet. Men det jag märkte väldigt mycket från när jag var yngre och man redovisade i skolan, det var att när man fick ett betyg eller hur bra folk tyckte var, hade väldigt lite att göra med vad man sa, mer hur man sa det och på vilket sätt man sa det. Så att går man in och ska sjunga, redovisa någonting, även om du kanske inte är superinsatt eller supertränad, bara se jävligt självsäker ut och låt
fake
självsäker.
Till you make it.
Exakt, fake it till you make it. För då kommer det alltid bli 10% eller väldigt mycket bättre än vad det hade varit om du går in och låter osäker.
Exakt.
Sen ska du inte hitta på att ljuga grejer och säga saker som är osant för den sakens skull. Men man kan också uttrycka sig på sätt som låter tillräckligt flummigt så att det blir en tolkningsfråga som varken kan vara fel eller rätt.
Exakt.
Det är liksom
lite pondus bakom det.
Lite pondus bakom det.
Ja. Verkligen.
Lite konkreta tips.
Flumma, prata runt ämnet så mycket det bara går. Så kommer folk liksom hålla med er, för ni har inte sagt något fel.
Nej, men precis, precis. Exakt så får man göra ibland. Det har jag faktiskt lärt mig ganska mycket nu på scenen, om jag ska vara ärlig.
Ja, gud ja. Alltså jag, och det ska jag väl också säga, det låter jättefel nu, så jag måste bara säga det på rätt sätt. Men det märkte jag väl ganska tidigt, typ. Alltså när jag började jobba, då var jag liksom väldigt så här försiktig med vad jag vågade säga. Och bara, åh, men jag tänker så här, men jag ska stämma av med någon annan och liksom så. Sen efterhand så inser man att okej, jag kommer inte ha alla svar.
Nej.
Det är ingen som har alla svar. Jag behöver inte ha alla svar när någon ställer en fråga. Det är klart att man vill ha svar på vissa saker. Och vissa saker kan jag ge svar på. Andra saker kan jag liksom, kan jag inte ge ett svar på. Men det kan inte någon annan heller. Nej. Och då är det kanske bättre att säga det. Att så här, ja, men vet du vad, det är jättesvårt att säga. Men uppskattningsvis. Något sånt här. Men det kan vara mer, det kan vara mindre. Alltså, och att också liksom vara trygg med att kunna erkänna det. Att så här, jag kan gå frågan om, men det kommer inte kanske ge ett bättre svar heller.
Nej.
Och att man liksom märker, det tycker jag man liksom lär sig väldigt mycket när man jobbar så här också, att man märker väldigt mycket vad är okej att liksom
svara
ge
på
ett
sättet.
Ungefärligt svar på som man kan, och vilket borde man faktiskt gå frågan om som precis, kan bättre. Precis. För det är ju liksom, det är ju väldigt olika saker. Det finns ju verkligen saker jag inte tar upp om jag inte känner mig säker på det, och vissa saker jag kan liksom, ungefär så här, jag kan inte ge det ett exakt svar.
Ja.
Och det är fine liksom.
Ja. Nej, men det har jag också märkt, det är ju lite så att jag vet, när jag gick till läkaren liksom, när jag var, innan jag själv pluggade, så tänkte man ju att vilken fråga man än ställer kring det här till läkaren så kommer den kunna svara på, för den kan ju allt. Den är ju som en uppslagsbok, tänkte man ju liksom.
Exakt.
Och då märker man att ja, så är det inte riktigt i verkligheten. Och precis som du säger, jag har ju också börjat uppleva lite att ibland får man prata lite kring det så att de får ett hyfsat svar men inget solklart svar. För att som du säger, det finns kanske inte någonting, eller så är liksom, det kanske inte är så jätterelevant just nu. Men som du säger, det är någonting man verkligen måste, det här måste jag ha ett bra svar på, då får man ju såklart kolla upp det.
Kolla upp, ja. Exakt. Och det tycker jag också är helt okej att erkänna. Att så här, och det upplever jag typ att så här, det är bara bra när det gäller de där frågorna som man faktiskt behöver ha ett svar på. Gissa inte om du inte vet, utan ge ett ärligt svar. Vet du vad? Jag vet faktiskt inte, men vi tar reda på det. Så kommer jag tillbaka till dig med ett svar.
Precis.
Du lär dig något och den du ska liksom berätta för blir jättenöjd att du har gjort det ordentligt. Liksom.
Verkligen.
Ja, underbart att vi pratar prestationsångest här mitt i sommaren, ledigheter och allt sånt där. Men den finns ju hela tiden tyvärr.
Den finns eller annat sätt, hela kanske. Tiden tror jag. Och jag menar om inget annat liksom, också den prestationsdagen nu över till sommar och man ser att folk åker runt och gör, jag har en kompis som faktiskt tycker det, jag bara, jag har inga planer inför sommar, jag vet inte vad jag ska göra och alla andra ut och reser och hej och hå, så att jag menar det är också en rejäl, tror jag, prestationsdagen liksom, att man ska visa att man hittar på och gör grejer under sommaren. Och återigen, varför gör du det? Gör du för din egna skull? Är det så att du vill åka ut och göra grejer kul, eller vill du göra det för att du ska kunna lägga upp det på en Instagram eller att folk ska höra att du har gjort det? Tycker jag kan vara en bra fråga att beställa sig själv. Eller påminna sig själv om i alla fall. Jag menar, jag är inte bättre, så jag säger inte det här som att oh, så gör jag alltid, men jag menar för alla och för mig själv också liksom.
Det var bra sagt, måste jag säga.
Ja. Vi börjar på det här problemet i alla fall.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.